En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, men då är det måndag förmiddag och ni vet vad det betyder. Då är Sportbladets Premier League-podd tillbaka. Patrik Syket, jag sitter här i Stockholm och Frida Fagerlund, du sitter i London trots allt. Jag menar, det har varit ett hektiskt dygn. Du uppe i Newcastle igår då och tog dig hem någon gång för, ja, tidigt i morse kan man kanske kalla det.
Ja, det har inte varit det lättaste. Det är ju så att järnvägen firar 200 år. Och har ju betytt jättemycket för fotbollen såklart, för att det gör ju att det borde vara lättare att ta sig till bortamatcher. Men det är rätt så ofta som tågen här inte riktigt fungerar, särskilt på helgerna. Och tyvärr så hamnade både jag och många andra fotbollssupportrar, ska sägas, i den här situationen som kanske inte var den härligaste alla gånger. Men det var ju tur att det var en väldigt underhållande match i Newcastle, så att det ändå kändes värt det.
Mm. Ja, men det är ju en bit upp dit. Vi är ju nästan vid skotska gränsen liksom.
Ja, det är nordligaste. Ja, så vi har inte så många nordliga lag ju. Det är ju, jag hamnade ju i Leeds. Jag skulle ju inte dit, men jag hamnade i Leeds precis, ja, innan jag lyckades komma på tåg då vidare till Newcastle på grund av lite problem då i tågtrafiken. Så att ja, jag hade en riktig så här Storbritannien runt, så kändes det i helgen.
Ja, men det är väl mysigt. Så kan det ju bli med tågen på ön. Även om de är bättre nu än vad de var på 90-talet, kan jag meddela. Då var det ruggig katastrof. Men mängder med spännande fotboll och rafflande fotboll, inte minst i helgen. Jag vet inte hur många sista minuten avgöranden vi fick, men det var många mål i liksom så här 94 minuten i många matcher. Den här bland annat, också den andra som du besökte då på Sellers Park mellan Crystal Palace och Liverpool och så vidare. Det var ju fingertoppskänsla av dig att välja just de två matcherna den här helgen.
Ja, precis. Mm. helt min egen förtjänst, håller jag på att säga.
Men, ja. Men vi börjar i Newcastle på St. James's Park då. Välförtjänt ändå i slutändan, 2-1 seger för Arsenal får man ändå säga. De dominerar ju den här matchen, även om Newcastle ledde den länge tack vare Voltemade. Och men man märker ju verkligen, alltså det jag tänkte på när vi börjar med 1-0 målet till Newcastle är vilket problem det blir för motståndarna när du har Dan Burn där inne som drar på sig så mycket uppmärksamhet, att Voltemade, som ju också är 2 meter lång, det var ju Gabriel som bara markerade honom. Det var liksom en man-man-duell mellan de två. Voltemade gör en liten löpning, sätter upp en hand, håller Gabriel precis lagom hårt ifrån sig. Och sen har han ju alltid i världen, och det är klart att är man 2 meter lång och bollen kommer bra slagen, det kommer göras fler mål på det sättet för Newcastle den här säsongen. Det är känslan jag har.
Mm. Jag tänkte säga att den där duellen mellan Gabriel och Voltemade, den pågick ju under hela matchen.
Det får man säga.
Och ja, men jag håller med, Voltemade har ju kommit in i det bra och har ju stått för ett par mål nu, men Newcastles största problem ändå, det är att de skapar inte jättemycket. Och de behöver ju också att andra spelare chippar in med mål. Och där är de inte riktigt just nu. Och jag vet inte om det är att de fortfarande håller på att anpassa sig efter livet efter Alexander Isak. För att Isak är ju så mycket mer i spelet. Alltså han kan ju verkligen vara involverad på väldigt många olika fronter i anfallet. Medan Voltemade är ju en sån spelare som är kanon att ha inne i boxen. Mm. Sen tyckte jag att hans hold-up play, jag tyckte att det också var bra. Men det märks ju att Newcastle, de försöker ju fortfarande hitta sin väg framåt här. Alltså med då, ja, en ny spets i anfallet. Men i övrigt så håller jag med om att Arsenal, det här var ju en sån match där Mikel Arteta, som ofta blir anklagad för att ha handbromsen i, här var det ju ingen handbroms i. Alltså för det första så startar han med Esse centralt, och det gjorde han ju helt rätt i, för att Esse är ju en sån spelare som hela tiden vill framåt och vill spela framåt, medan vissa av sådana spelare har ju haft en tendens att hela tiden spela bollen i sidled, och ja, ibland så passar ju det sig, men därför är det bra att ha någon som snarare är en motpol till detta i just Esse, och jag tyckte att han var riktigt bra. Så att ja, i slutändan så jag håller med, det blir en välförtjänt seger, men jag tror att just sättet som Arsenal vinner på, det kommer stärka deras självförtroende, för att den här arenan, de har inte haft det lätt där. Alltså det är tre raka förluster de hade med sig i ryggen inför, och att spela på St. James' Park också, jag tycker att varje gång man är där så påminns man om vilket otroligt tryck den här publiken kan ge ifrån sig. Alltså det är så, ja, jag blir inte förvånad om domaren blir påverkad av hur mycket de låter, för att man sveps själv med det. Så att jag tycker inte det är så konstigt att de här matcherna har en tendens att bli väldigt fysiska och ja, alltså väldigt mycket så här dark arts, för att jag tror att spelarna också sveps med i stämningen. Så att ja, den här gången så hjälpte det inte Newcastle hela vägen, men det blev en väldigt underhållande match, mycket tack vare det, tror jag.
Mm, ja, Gabriel har ju en eftersläng på Voltemade strax efter målet som inte är speciellt vacker, får man säga. Han sätter upp händerna. Det ska väl inte vara någonting, men det var ju den typen av match. Det är ju den typen av stämning på arenan. Det blir ju alltid väldigt känslomässigt. Och ingen har ju en lätt eftermiddag på St. James' Park som gäst. Så är det ju bara. Det är ingen som kommer att ha det. Barcelona hade inte det. Även om de också, precis som Arsenal, var det klart bättre laget i slutändan. Mm. Viktor Gyökeres fick känna på det. Han kanske skulle ha haft en straff när han löper igenom. Pope får en liten tå på bollen, och jag vet att de flesta som jag har sett tycker nog ändå att det ska vara straff. Det är ju liksom inte clear and obvious att VAR ska gå in och ändra på det. Samtidigt, får man en liten tå på det, så är det ju en brytning av bollen. Vad säger du om den situationen?
Alltså min initiala reaktion var att det absolut var straff. Mm. Men sen när man ser reprisbilderna och att Nick Pope faktiskt får en touch på bollen. Ja, alltså visst att man kan prata om att den inte är clear and obvious, men återigen, han får ju en touch på bollen. Mm. Så jag är inte så upprörd över det här beslutet som många andra verkar vara. Alltså visst, det blir subjektivt kanske, och då ska ju inte VAR in och fingra på det, men ja. Jag är inte upprörd över att den tas bort.
Nej, den är ju lurig. Den är ju lurig, för att det blir ju ett moment till att om man bedömer att Viktor Gyökeres har möjligheten att faktiskt löpa i kapp bollen efter att den styrs lite grann då utav Popes tå. Men bedömer man att Viktor Gyökeres har möjlighet att faktiskt ta sig förbi och att han fortfarande, för att han får ju också en touch på den först. Mm. Och att han i så fall skulle då vara bollförande fortfarande. Då kan man igen titta på det och tycka att det är straff. Det var en lurig situation. Ja,
alltså det jag tycker blir fel också, det är när man jämför det med, för det är vissa som har jämfört det med situationen mellan Robert Sanchez och Brian Mbeumo på Old Trafford förra helgen. Mm. Och där tycker jag skillnaden är att Sanchez var ju så uppenbart vårdslös i sitt agerande. Alltså Nick Pope är ju inte det i det här fallet. Så att, ja, det är väl skönt ändå att det här inte blir utslagsgivande, för att annars hade man bara snackat om den här straffsituationen. Sen fanns det ju en annan situation såklart, där Gabriel väldigt uppenbart tar med handen. Där trodde jag också att ja, nu blir det straff till Newcastle, men då hade ju inte jag sett att bollen tog på hans kin, vad heter det? Smalben. Precis innan, och då upphävs handsen. Men det var ju verkligen en sån match där det fanns många lager. Jag visste inte ens, man får oftast tre frågor till spelarna efter matchen. Alltså jag tänkte, vad ska man ställa för tre frågor? Det finns ju, man kan ställa frågor i 10 minuter om den här matchen, för det fanns så mycket att avhandla. Men ja, det som sagt, det är ju en väldigt tung seger för Arsenal, inte minst eftersom att Liverpool också åkte på en förlust. Men bara lite där också på Gyökeres. Jag tycker ju inte att han, visst han gör inga mål i den här matchen eller så, skapar väl inte jättemånga chanser. Men jag tycker ändå att han gör en bra match. Och jag vet inte om det är ja, min svenska sida som lyser igenom när jag säger så. Men jag tycker ändå att han är involverad. Och han fick mycket stryk också, ska man komma ihåg, under matchens gång. Och det är ju inte det att han ger upp och hänger med huvudet. Utan han har ju ändå en roll att spela i det här laget. Sen är det klart att han kan bli ännu bättre. Men jag tyckte här i den här matchen att Arsenal ändå var lite bättre på att hitta honom, i alla fall försöka. Jag vet att David Raya hade ett inkast som han bara slungade iväg i hans riktning och då hamnade inte helt rätt. Men att Arsenal ändå försöker spela lite mer direkt än vad vi har sett tidigare. Och det tyckte jag var, gjorde oerhört stor nytta för dem här också.
Intressant med Calafiori. Det här med långa inkast har ju blivit, det är väl kanske den här säsongens största snackis, att alla har börjat med långa inkast. Han lär sig nya inkastregler varje vecka. Förra veckan var det
han ville ju bara dela handduken med Nick Pope.
Det var ju precis förra veckan så blev han tillsagd att du gör fel inkast och så, vad fan, jag har kastat inkast på det där sättet hela mitt liv. Nej, så kastar vi inte inkast här. Och den här veckan så sprang han och hämtade målvaktens handduk. Men då finns det tydliga regler. Det finns inga regler i huruvida man får använda handduk eller inte, men man måste då i så fall använda handduk som är tilldelad den platsen. Han sprang och hämtade Nick Popes handduk för att torka bollen. Det fick han inte göra för domaren. Det var en mycket märklig situation.
Alltså de här långa inkasten, det är ju onekligen säsongens trend. Vi ser ju det i var och varannan match nu för tiden. Och rätt så ofta så blir det ju också avgörande. Att
ja, det blev ju avgörande i matchen som vi ska till alldeles strax.
Det ska vi. Bara en sak på Nick Pope också, som jag tyckte hade en bra match. Han stod ju för ett par väldigt, väldigt viktiga räddningar. Men med det sagt, när Anthony Elanga har kommit in och det står 1-1 då, varför väljer Nick Pope att sätta igång bollen så snabbt när det är uppenbart att det är Arsenal som har trycket? Och han försöker, alltså flera gånger försöker han bara hitta Anthony Elanga så snabbt som möjligt, vilket gör att Arsenal bara kan suga till sig bollen igen och påbörja ett nytt anfall. Där tycker jag att han borde ha lugnat ner sig lite. Det vore en sak om det var så att Newcastle var det laget som tryckte på och att de därför ville sätta igång bollen snabbt, men alltså han borde ha haft lite bättre känsla där för det. Alltså i det läget ska man kanske inte, när man känner att Arsenal så uppenbart kan få ut någonting mer av den här matchen, så ska man kanske ändå vara lite mer varsam och se till att sätta igång bollen lite med ett lite större sunt förnuft.
Jag tror att orden är så här. Jag tror att det kommer från Howe. Jag tror att tanken är så här, att när du har Antonella Elanga som i det här skedet av matchen har ett så uppenbart övertag i sin snabbhet mot Arsenals backlinje. Problemet är, alltså om Pope hade bara fått någon av de här bollarna över så att det blir en löpduell, då kan du nästan vara säker på att Arsenals backarna kommer faula Anthony Elanga. Jag tror att målet var att få en fast situation på offensiv planhalva och på det sättet få till en målchans, få till någonting och liksom behålla någon slags kontroll. Men hans utsparkar och hans försök att nå Elanga var ju alldeles för dåliga.
Han är inte bra med fötterna heller. Nick Pope, nej, är ju allmänt känt.
Det var det som var. Jag tycker egentligen inte att det är fel att slå den bollen, att försöka utnyttja att man har Elanga med den speeden i det skedet av matchen mot lite trötta Arsenal-backar och det tvingar ju också liksom Arsenal att bli lite längre, för de kan liksom inte stå så högt i det skedet av matchen. De vet att de har det djupledshotet som Elanga, kanske liksom ligans snabbaste spelare, som ju dessutom redan kommit in och gjort avtryck i och med att det var ju han som slog den här bollen som studsade upp på Gabriels hand då. Så att han liksom kommit in och är i matchen. Så jag tycker inte att taktiskt egentligen är fel, men utförandet är ju alldeles för dåligt från Pope i första hand.
Jag inser att jag inte kommer ihåg om han, var det ett utkast eller använder han fötterna? Jag minns inte ens. Men hur som helst, det var inte tillräckligt bra.
Så nej, det var en spark faktiskt. En,
det var en spark.
Ja, men för dåligt bara. Hur som helst. Vi konstaterar att Arsenal knappar in då på Liverpool i toppen. Är nu bara 2 poäng bakom. Ni som trodde att den här ligan var avgjord efter 5 omgångar får ju se er i spegeln. för det är narrativet och den frågan jag tycker är mycket, mycket märklig. Crystal Palace, det enda obesegrade laget nu då i Premier League när man besegrar Liverpool med 2-1. Alltså fullt rättvist får man verkligen säga. Det kunde ju stått 4-0 efter första halvlek. Det stod bara 1-0 tack vare Alisson, får man säga. Du var där. Det var en uppvisning utav Crystal Palace i första 45 och en riktigt, riktigt skakig inledning av inte minst Konaté och Bradley på höger sidan i försvaret. De hade, jag vet inte vad de sysslade med riktigt under första 45.
Ja, återigen så vet jag knappt var jag ska börja för att det finns så mycket att avhandla här också. Och precis som du säger så inleder ju Crystal Palace matchen väldigt, väldigt bra. Mm. Och jag tror också, på tal om det här med publiken på St. James' Park, jag tror att publiken på Selhurst Park också hjälper Crystal Palace framåt. För
klart.
Att det är alltid bra stämning när man är där. Och det behövs ju när man möter en stor klubb, alltså ett lag som... ja, ska vara bättre än en själv, men det är ju uppenbarligen så att Crystal Palace bara fortsätter ånga på och har ju, vad är det nu, 18 förlustfria matcher på rad i Premier
otroligt.
League, vilket ju är ett sanslöst facit då inräknat såklart förra säsongen. Och inklusive då att de har vunnit FA-cupen och Community Shield däremellan, så att de måste ju känna sig självsäkra också i sättet de spelar på, trots då att de exempelvis har förlorat Ebre Chiesse som ju är Arsenal och härjar nu. Och ja, att de ändå fortsätter så starkt att ja, men verkligen hålla sig till Glasners idéer och principer och ligga så rätt hela tiden, det är ju verkligen imponerande. Alltså den spelaren som stack ut mest för mig, det var Adam Wharton. Och man blir återigen påmind om alltså vilken enormt hög högsta nivå den här killen har. Mm. Alltså han har ju någonting som inte så ofta ser hos djupliggande centrala mittfältare. Alltså engelska då framförallt. Alltså, visst, Pep Guardiola, han värvade Calvin Phillips för inte allt för länge sedan. Men det finns ju en anledning till att han håller ögonen på Adam Wharton också. Alltså Wharton har ju förutom den här alltså tekniska förmågan, så har han en, så det är en sån här märklig, det är som att det sitter i ryggmärgen på honom vart han ska ligga hela tiden i position, och det visar ju på att han är en oerhört intelligent spelare. Och dessutom så kommer han till flera bra lägen också. Jag tror att han var den på planen som skapade flest chanser för Palace. Alltså 4 skapade chanser, om jag inte minns helt fel. Alltså just det att han kan vara en spelare som både ligger djupt och tar sig an de här defensiva uppgifterna. Men sen också helt plötsligt dyka upp och ta en superfin löpning in i straffområdet. Han kommer klubbarna slåss om. Andra klubbar då, nästa sommar. Alltså, utan tvekan. Men imponerande av Crystal Palace, som inte heller låter sig bli nedslagna efter att Liverpool får in det där 1-1 målet genom Chiesa i 87 minuten. För då tänkte man ju att nu blir det samma vanliga historia, det här med att Liverpool kommer studsa tillbaka. Men nej. Palace hade mer att ge. Eddie Nketiah, inte en favorit hos Mikel Arteta i Arsenal, men den här veckan så måste han nog vara det.
Mm. Ja, verkligen. Nej, jag är också så otroligt imponerad av Adam Wharton. Det är sättet som han kombinerar den fysiska aspekten att spela på det mittfältet. Han sitter ju då i den här 3-4-2-1 uppställningen centralt tillsammans med Kamada, och Kamada är ju inte någon defensiv liksom sopgubbe som rensar upp och skapar utrymmen genom sitt defensiva arbete. Han är ju en offensiv spelare. Så att Adam Wharton kombinerar det extremt nyttiga defensiva arbetet. Han vinner så mycket bollar, och varje gång han vinner bollen, varje gång han är där och stör, så har han en tanke och en idé på vad han ska göra av den. Han slår den framåt, han kan vinkla förbi en motståndare och sen spela den framåt, han kan spela på ett, han kan vägga sig ur situationer. Jag tycker att han är helt fenomenal. Och vi vet att bland annat Real Madrid har ju varit där och scoutat en del under början på den här säsongen. Det kommer vara huggsexa där nästa sommar, så är det ju bara.
Måste bara nämna också spikern. Jag skrev om detta i min krönika, så de som har läst den vet redan det här. Men spikern på Sellers Park är ju... Han är väldigt underhållande, men han är också rätt så speciell och kan vara ganska så... Han är ganska så rak. Alltså, vi minns ju alla den här incidenten med Robin Olsen när han ville värma upp i halvtid när han skulle komma in för Aston Villa, och den här spikern då blev arg på Olsen och försökte köra bort honom för det målet, för att de alltid kör någon sorts tävling med en massa barn i halvtid. Mm. Och det skulle de göra i den här matchen också då mot Liverpool, och så hade de en 10-åring som hade Palace-tröja, representerade Palace, och sen så en då 10-åring som representerade Liverpool, och så skulle de pricka en sorts stor sån här pricktavla liksom. Och han som representerade Liverpool var stackars Sam, han var inte speciellt bra på det här. Och spikern då kunde inte låta bli att håna honom, alltså öppet, och bara, ja, det är helt i linje med hur ditt lag spelade i första halvlek när han misslyckades med att liksom ens nå fram med bollen halvvägs. Ja, en väldigt stöddig attityd från den här spikern, men... Ja, det är väl klart att när det går så här bra för Crystal Palace så kan jag ju förstå också att man är väldigt självsäker.
Ja, man får vara försiktig så man inte blir för arrogant. Nu är det många som har Crystal Palace som sitt så här extra lag man tittar lite på som man vill ska gå bra, men inte minst med tanke på att du vet, de blev petade från Europa League på en teknikalitet och allt det där, att man vill gott för Crystal Palace. Man får passa så man inte tappar det.
Men du, Florian Wirtz.
Ja.
Vad ska man göra av honom, eller jag får säga? Han startar till vänster i anfallet. Mm. Vilket ju kanske inte är den positionen där han ska befinna sig. Han fick ju inte så mycket uträttat. Och det är ju den stora snackisen egentligen efter matchen nu. Alltså sett till, från Liverpools perspektiv. Det är ju, vad händer med Florian Wirtz?
Ja, det är verkligen så. Det är uppenbart att det finns ett strukturellt problem. Att man inte vet hur man ska spela Florian Wirtz tillsammans med... Jag tycker också att McAllister var inte bra i den här matchen. Han har varit ganska formsvag i början så här långt. Och har räddats upp ganska mycket av att Ryan Gravenberch har varit så fantastiskt bra. Men det har inte klickat. Om man letar fortfarande efter roller för spelarna runt omkring där. Alltså, vi vet ju att Florian Wirtz är en duktig fotbollsspelare. Det är liksom inte, det är inte en spelare som har haft några bra månader i Bundesliga och kanske inte var så bra egentligen. Det är en spelare som säsong efter säsong, trots sin unga ålder, har varit kanske Tysklands allra bästa spelare. Så att man kommer behöva anpassa sitt spel för att få in den kvaliteten, det är ju helt uppenbart. Man har inte, alltså Slott har inte hittat sättet och inte hittat rollerna för spelarna, och han har haft själv problem med tempot så här långt. Det blir lite för liksom långsamt emellanåt. Han blir av med bollen, och det är väl att det är en liten temposkillnad från Bundesliga till Premier League. Jag är fortfarande inte liksom orolig för att han kommer vara en nyckelspelare för Liverpool för flera säsonger framöver. Men det kommer dröja. Det här laget är liksom inte färdigt. De har värvat mängder med spelare till den här säsongen. Och jag tror inte att, alltså jag tippade Liverpool på tredje plats av den anledningen. Det var många som sa, ah, men nu har de köpt ligan och så vidare. Ja, men inte för den här säsongen. Det kommer vara för ojämnt och det kommer ta tid. Sen trodde jag kanske inte att det var i Florian Wirtz i första hand som skulle vara den svåraste att passa in. Det var nog mer hur ska man göra med Isak Ekitike. Man har två stycken nya ytterbackar, väldigt unga ytterbackar som ska in. Alltså det är ju ganska mycket grejer liksom.
Ja, det känns ju som att Arsenals nyförvärv har inkorporerats snabbare i deras lag.
Ja, verkligen. Det är liksom den strukturella förändringen som Arsenal har behövt göra, det är ju för att få in Gyökeres. Och där har man liksom börjat ta kliv. Och
men Esse också för den delen som ju har spelat på lite olika positioner.
Esse var ju bäst på plan mot Newcastle.
Subimendi var ju också ny, ska man komma ihåg. Den lättaste rollen heller kanske att ha.
Nej, de har inte fått till det så här långt. Du,
Mohamed Salah också. Han har ju inte riktigt lyckats göra det avtrycket som han gjorde förra säsongen.
Nej, alltså det är flera saker som hänger ihop såklart. Ingen spelare är ju liksom isolerad ifrån vad som händer runt omkring. Mohamed Salah är ju i behov för att han ska kunna spela på sin bästa nivå. Han var ju han har ju varit superbra i vissa matcher. Jag tyckte han var fenomenal mot Atletico Madrid till exempel. Där var ju också Florian Wirtz väldigt bra. Där hittade de en roll som funkade. Jag tror att i det här fallet så möter man ett så pass mycket bättre strukturer, alltså ett lag som där alla vet exakt vad de ska göra, där det inte finns några frågetecken, där alla har sina roller väldigt tydligt för sig i Crystal Palace, och att det blir liksom den stora avgörande faktorn i det här. Och sen att man har lite formsvaga, sen tycker jag igen att flera av de här målchanserna som Crystal Palace skapade i första hand, det är liksom typ Konaté som står och dräller med bollen på egen planhalva och bara tappar den.
Han är så upp och ner alltså.
Ja, så att, nej men det, och Alexander Isak från start, ja, det är två plus liksom.
Han gör en helt okej match.
Ja, men det är helt okej, men borde kanske gjort lite mer, borde kanske... ja, jag vet inte. Det var ju ingen bra match från... Det var ju väldigt många som var under sin normala nivå i Liverpool samtidigt. Och då blir det ju svårt för hela laget. Det är ingen som kan göra det i egen... Ja, med undantag för Alisson.
Ja, precis. Jag tänkte precis säga det. Att han
var fantastisk.
Undantaget.
Ja. Sen är det ju ändå så att det är ett mål liksom i 96 av... 95 spelminuter, ett långt inkast som avgör matchen för Crystal Palace, och Liverpool gör ju en betydligt bättre andra halvlek än den första. De har ju en period där de faktiskt kommer in i matchen och dominerar den under en ganska lång period i halvlek, när man, fram till man gör det rättet målet, sen tappar man lite momentum igen.
Ja, men vi pratade ju också om det, eller vi har pratat om det de senaste veckorna, när de har avgjort matcher sent, att det är inte hållbart i längden. Alltså någon gång kommer det, ja, så kommer man åka på en sån här förlust, eller åtminstone poängtapp, och ja, det är ju precis det som händer här.
Så blev det. Och jag skulle, det blev, ja, var det Crystal Palace som var bra eller Liverpool som var dåliga? Det var nog båda två saker samtidigt.
Jag tror faktiskt främst att det var Palace som var bra ändå.
Ja, men jag landar också i det. Jag menar, det är inte en slump att de har 18 raka Premier League-matcher utan förlust. De är så här bra. Alltså de är riktigt bra, speciellt på hemmaplan.
Sen Liverpools defensiv på fasta situationer. Det är nog någonting som Arne Slott måste se över, för att där kan de verkligen förbättra sig. Det är ju, blir ju väldigt tydligt i den här matchen, inte minst.
Ja, alltså det här sista målet, det ska ju liksom inte få hända. Så är det. Ja, första förlusten för säsongen för Liverpool då. Med det så tar vi oss till Brentford. Hur långt är det mellan Crystal Palace, alltså Sellers Park och vad heter Brentfords arena? Nu står helt still.
Brentford Community Stadium, fast G-Tech Stadium numera.
G-Tech
är det kommersiella namnet.
Vart mycket frågetecken runt Brentford ju efter att Thomas Frank lämnat, deras anfallare har lämnat. Nu hade man Manchester United på besök och 3-1. Övertygande seger. Ja, vad ska man säga? Bajinder med ett par fina räddningar i början. Det kunde ju faktiskt liksom, Brentford kunde ha sprungit iväg med det här i första halvlek.
Ja, men problemet är ju, återigen kommer jag säga, för att vi har sett det här från Man United många gånger nu under Ruben Amorim, det här med att det är så här basic individuella misstag som gör att man släpper in mål. Jag menar, båda Thiagos mål i första halvleken då, det kommer ju via långbollar, och Brentford spelar ju så under Keith Andrews, det är väldigt rakt och direkt. Mm. Och ja, Man United misslyckas helt enkelt med att försvara sig mot de här långbollarna. Maguire vet inte riktigt vad han sysslar med där, han försöker ställa Thiago offside. Konstigt beslut, för så snabb är inte Thiago heller. Så jag tror inte att Maguire hade behövt oroa sig för just det. Och sen så ligger ju då både De Ligt och Shaw ligger ju högre upp i planen. Så att det är, Maguire är ju ensam där också. Så jag tycker liksom att både vid det målet och sen så när De Ligt då missbedömer bollen helt vid Thiagos andra mål. Det är ju så här strukturella problem som, där man märker att de här Man United-spelarna, trots att Ruben Amorim har varit i klubben i nu nästan ett år, så vet de här spelarna inte fullt ut hur de ska agera. Och särskilt inte då heller när, det märker man så fort Amorim också ska göra förändringar och han kanske ska kasta om lite grann och spelare byter position. Jag tycker det blir ännu rörigare då. Alltså det är som att de, ja, de fattar inte riktigt hur de ska ligga och hur de ska, vilka spelare som de ska markera och när de ska kliva upp och när de ska falla ner. Jag tycker att de basic grejerna inte fungerar i Man United just nu.
Nej, alltså det försvarsspelet är stundtals så märkligt att det, jag har svårt att förklara. Alltså den situationen när är det Thiago som bröstar ner bollen till Tchade?
Ja,
alltså det det. Om man går tillbaks liksom 3 sekunder innan så är, alltså de är 3 mot 2 Manchester United-backarna. Det är tre försvarsspelare mot 2 stycken offensiva spelare. Bollen kan alltså studsa in och Tchade, eller Thiago kan brösta fram bollen till Tchade som plötsligt är helt utan bevakning. Alltså det, jag begriper inte hur den situationen kan uppstå. Och det, ja, det är så bedrövligt försvarsspel att det spelar liksom inte någon roll vad Amorim gör om hans backar agerar på det här sättet. Bara står och tittar på varandra, står och tittar på bollen.
Ja, men det är ju Amorims uppgift att se till att de strukturella bitarna är på plats.
Alltså, ja, absolut. Men där de står ju rätt från början. De är ju där. Det är inte någon. Det är ju bara, det är bara oförmåga på något sätt. Jag tycker det är så konstigt.
Jo, men sen samtidigt också. Om man då har försökt och försökt och försökt och försökt och försökt och försökt med det här spelsättet och ja, att spelarna ska ha de här positionerna som de har, då får man kanske också som tränare inse att jag behöver nog kanske ändra på någonting här eller se till att anpassa mig lite mer utifrån spelarnas styrkor och svagheter. Alltså, det är ju inte Amorim speciellt bra på. Alltså, han envisas ju med att hålla fast vid sitt spelsätt och det är så här det ska se ut, det är så här fotboll ska spelas. Jo, men samtidigt så måste man kanske också vara lite anpassningsbar när man märker att det inte fungerar. Och sen då, när man förhoppningsvis framöver får in spelare som alltså passar bättre då in i den filosofin som man egentligen vill implementera, ja men då kan man börja ändra saker. Alltså Amorim har ju inte heller varit speciellt flexibel sett till det.
Nej. Sen är han ju en smooth operator, Tchade också. Det ska vi inte glömma.
Ja, vi har ju Bruno Fernandes. Han får ju en jättemöjlighet där.
Du tog inte den. Du tog inte den referensen. Nej, okej.
Okay. Vadå?
Tchade, Smooth Operator, det är en låt från 80-talet.
Okej, okay, alltså. Så ja. Hemma är jag inte.
Nej, men det borde såklart ha stått 2-2 där, för att Brentford leder med 2-1. Manchester Bruno får straff. Oh, visst borde det varit rött kort. Ja. Borde det inte varit rött kort? Jag begriper inte riktigt varför det inte blir rött kort.
Nej, jag blev också förvånad över det.
Nu minns jag inte vem det var som drog i tröjan eller vem som
Collins,
drar honom.
Collins.
Ja, Collins var det. Jag jag har inte sett någon bra förklaring. Det finns väl säkert en ursäkt från PGMOL på sociala medier
någonstans.
Jag tror
väl att ursäkten är att det inte är en ren goal scoring opportunity då. Men
att Mbeumo helt ren med målvakten inte är en goal scoring opportunity. Jag vet inte ifall de såg Brentford förra säsongen.
Ja, men Bruno Fernandes, man känner sig inte stensäker när han lägger upp bollen på straffpunkten.
Nej.
Det är ju också ett problem. Sen så har då Brentford Kelleher i mål som ju faktiskt är alltså en av de bättre målvakterna i ligan ändå, jag menar. Alltså att han var andra målvakt i Liverpool, det var ju en fröjd för Liverpool att kunna ha en andra målvakt som var på den nivån. Så att, ja, hade Bruno Fernandes bara satt det målet så hade de kanske fått lite mer, ja, men lite mer fart i benen, men nu blir det väldigt så här, ja, det händer liksom ingenting, luften bara går ur dem.
Mm. Ja, han räddade ju en Mbappé-straff på nästan exakt samma sätt för knappt ett år sedan ju. Han är ju väldigt duktig på straffar, Keller. Det har han ju alltid varit i sin karriär. Hans nackdel är väl egentligen det som händer när Cesco ju gör sitt första mål för Manchester United. Det ska vi inte heller förringa, när att han blir lite klen i luften och Mbeumo liksom hoppar upp bredvid honom och gör att han och håller ifrån honom på ett sätt som han måste vara lite starkare på. Det är väl hans stora svaghet, men på linjen och med fötterna är han ju riktigt, riktigt fin. Vart lämnar det här Ruben Amorim då?
Ja, det beror på vem man lyssnar på. Alltså, de källorna som jag ändå ser som mest tillförlitliga menar ju att klubbledningen fortfarande backar honom. Sen har det funnits andra uppgifter från källor som jag kanske tycker är lite mindre tillförlitliga, typ Talksport. Jag tror att det är Sun också hade de här uppgifterna. Det Sun är ändå visserligen, det beror lite på vilken klubb det handlar om. Och i Man United-fallet så har The Sun faktiskt ändå haft rätt så bra ingångar och källor under de senaste åren. Men enligt dem då så ska det hänga på att ja, de vill att Amorim ska sitta kvar minst 12 månader. Alltså han kom ju in i slutet på oktober, början på november. Och så länge han sitter de 12 månaderna så kommer själva kompensationspaketet bli betydligt mindre jämfört med om de sparkar honom nu. Men jag vet inte, det är ju svårt också för klubbledningen att göra sig av med honom, för att det är ju deras tränare. Erik ten Hag var inte deras tränare, så att där var de ju inte förvånade av att de till slut gjorde sig av med honom. Men Ruben Amorim, där har de ju ändå sagt att vi vill ha in den här tränaren med den här filosofin. Så att, ska man bara ge upp då efter ett år? Ja, kanske. Men sen samtidigt, de kommer ju inte se bra ut då.
Nej, och sen det finns också en sån uppenbar en sån uppenbar profil som de borde vara ute efter, och det är Oliver Glasner som sitter på ett utgående kontrakt i Crystal Palace, som ju spelar en av få tränare med riktigt starka aktier just nu, som spelar ett system som påminner väldigt mycket om Ruben Amorim, ett system där som liksom truppen nu är byggd för, alltså att komma in och spela en 3-4-2-1 är ju precis det som Manchester United är byggda för. Och Oliver Glasner har ju, alltså man har ju inte märkt, man ska komma ihåg med Crystal Palace att de tappade Olise förra säsongen, så tappade de Esse, det var det som deras två viktigaste spelare, och här är de och spelar fullständigt ut Liverpool på hemmaplan. Alltså det Oliver Glasner har gjort med det här kollektivet och den här just den här strukturen, det är fenomenalt. Så att,
det jag tycker är så skönt också med Oliver Glasner, det är att han är så himla lugn. Alltså han är inte en av de här testosteronfyllda tränarna som är liksom på gränsen till att vara en psykopat, utan nej. Glasner framstår som en väldigt sympatisk människa faktiskt. Sen kanske han har en sida av sig som vi inte har sett riktigt än, som kommer komma fram så småningom, där han är lite mer hetlevrad, men än så länge så ger han ett väldigt gott intryck, och det blir man ju glad av.
Ja, verkligen. Vi tar oss därifrån då. Vi snurrar runt i London från Sellers Park till G-Tech till Stamford Bridge, där Chalobah visade upp en ny frisyr. Han har äntligen rakat av sig de där konstiga Jag vet inte. Jag har inte varit, jag har inte varit på team Chalobas tidigare frisyr, så kan vi säga. Men det hjälpte ju inte, för han drog på sig ett rött kort istället. Och det blir ju rätt avgörande. Chelsea börjar den här matchen rätt bra, tycker jag. Inleder och gör 1-0, välförtjänt, även om så Brighton sticker upp. Men sen efter det där röda kortet i 53 minuten så rasar det ju ihop, och till slut 3-1 till Brighton var inte vad Enzo Maresca behövde.
Jag gillar att du säger att det blir rätt så avgörande. Det blir ju väldigt avgörande det här.
Ja, så är det ju.
Sen ja. Så all cred till Brighton som faktiskt lyckas utnyttja faktumet att man är en man mer.
För det är inte alla som lyckas med. Det är verkligen inte självklart.
Nej, absolut inte. Och Danny Welbeck, en eloge till honom att han fortfarande kan spela fotboll, håller jag på att säga. Men att han kan spela fotboll på den här nivån. Och Yassin Ayari också, ska man komma ihåg. Det är han som står för ett riktigt fint inlägg också till det sista målet, var det väl. Mm. Så att, ja, nej, en bra, till slut var det en bra insats från Brighton, även om de startade lite svagt, eller snarare att Chelsea var det bättre laget. Men det går ju inte att komma ifrån att Chelsea är sin egen största fiende, och ja, var ju det på Old Trafford också, i och med att Robert Sanchez blev utvisad så pass tidigt. Då försätter man sig i en väldigt jobbig sits. Och sen är frågan nu också vad Maresca ska göra åt mittbackssituationen, för att de har många skador nu på den positionen. Är det så att man kanske till och med måste plocka in Axel Di Sarsi i värmen igen? Han har ju suttit i frysboxen nu under Maresca, men han har ju inte så många val längre. Alltså han sitter ju med de här två 19-åringarna, Hatto och Achempong. Så att även om de är stora talanger, så nu behöver man kanske Di Sarsi. Så att han har ju en hel del att fundera på också nu i veckan.
Ja, verkligen. Alltså man gillar ju det målet. Alltså 1-1-målet, Mintes stenhårda inlägg, och Welbeck vräker sig fram stenhårt med pannan. Det var ett av mina favoritslagsmål, verkligen.
Ja, men det är också,
på tal om slagsmål förresten, så höll det på att bli det också i samband med var det den situationen? Det var strax efter, va, när det var Louis Dunk och Badia Shiel som rök ihop. Jag vet inte, Louis Dunk är inte den första jag hade hoppat på i ett gruff. Det känns som att det finns enklare utmaningar på fotbollsplanen att suga tag just i Louis Dunks krage.
Ja, och så återigen det här med att, alltså, Chelsea ibland tycker jag att det lyser igenom lite grann att de är rätt så unga, många av de här killarna. Sen så, ja, i och för sig, hur gammal är Badia Shiel? Ja, men han kan väl inte vara mer än 24 år gammal han heller.
Att det tror jag inte.
Ibland är det lite så här valpigt, att de kanske inte alltid har någon ledare som verkligen kliver fram och tar tag i saker. Så att, ja, jag tycker i alla fall att det ibland blir ganska påtagligt att just att de kanske har lite orutin. Och ja, det visade sig förra säsongen, men kanske fortfarande visar sig då.
Mm. Ja, det är prick 24.
Ja, okej. Okay, ja. Grymt.
Så som sagt, Minte kunde ju haft en straff där också. Det var väl det som var upprinnelsen till det där grälet framför Chelseas mål. Och sen kommer ju ytterligare två mål då på stopptid. Det har ju varit den här omgångens stora grej att matchen avgörs efter full tid. Och det är Welbeck igen då. Och sen det sista målet, vem är det som sätter den? Det minns jag inte, det har inte skrivit.
Ja, men det var De Kuyper gör ju 2-1 målet.
De Kuyper är det som gör 2-1.
3-1.
Just det, så är det. Ja, men det är ju otroligt meriterande av Brighton. Det finns ju lite känslor i det här mötet såklart. Mellan Chelsea och klubben som de har raidat på, både spelare och tränare de senaste säsongerna. Så att ja, lite hets i det mötet och starkt av Brighton och komma tillbaks. Vi tar oss till Manchester City då. Fan, Burnley var med länge i den här matchen. Det slutade ju 5-1 till Manchester City, så att det blev ju en överkörning till slut. Men det reflekterar inte riktigt liksom den första timmen av matchen, Frida. När Burnley har 1-1 ganska länge och är med och skapar målchanser. Och Donnarumma får ju sträcka ut för ett par tillfällen innan liksom korken går ur och Manchester City öser in ett gäng mål på slutet.
Ja, framförallt så är det ju Burnley själv som öser in mål i eget mål. Alltså Maxime Stev med 2 självmål i det här mötet. Och han blir därmed den 6:e spelaren att lyckas med den bedriften. Senast var ju Craig Dawson mot Everton när han spelade i Wolves då i december 2024, om jag inte minns helt fel nu. Så att ja, det är ju inget trevligt facit.
Ett exklusiv skara.
Mm.
Ja, jag minns bara att Jamie Carragher gjorde det en match. Men det, ja, det är ju hårt alltså. Han kan ju liksom inte lastas för någon av dem heller. Vid båda tillfällena så fanns det ju en spelare, alltså en City-spelare där som hade styrt in den. Phil Foden vid första tillfället tror jag och Oscar Bobb i andra. Ja, det var inte riktigt Gudmundsons ohotade nick in i eget mål.
Nej, precis. Ja, men sen så, alltså det man kan säga om man ska lyfta fram någon spelare så är det ju att alltså, Jeremy Doku visst har sina svagheter, men han har ändå inlett den här säsongen väldigt starkt. Och har ju varit väldigt farlig för Man Citys del och erbjuder ju någonting annat som är bra för dem, särskilt när de möter lag som står väldigt djupt och väldigt kompakt med sin försvarslinje. Så att det här var ju liksom en match mellan Doku och hans gamla lagkamrat Kyle Walker. Och där gick ju Doku vinnande ur, får man säga. Så att jag var inte förvånad över att Guardiola öste lovord över honom, för att han har gjort skillnad i de här matcherna när de har behövt någonting annat i anfallet.
Ja, det är alltså jäkla vad han dribblar Jeremy Doku när han är på det här humöret. Det är ju otroligt. Det är bara en spelare i Europa en spelare i England som har fler lyckade dribblingar den här säsongen, och det är Mohamed Kudus i Tottenham.
Och såklart liksom att Haaland drar in 2 mål. Ja, där ja. Tiden är i stort sett ute.
Ja. Bra för fantasy poängen om inte annat, vi som låter binden bara sitta kvar. Den får sitta där den sitter där, men Haaland, och det har jag sagt under hela den här säsongen, Haaland kommer inte släppa den här guldskon till någon annan. Han är på ett återtåg där han ska liksom ta tillbaks kronan som skyttekung i Premier League, för jag tror att han är inte nöjd med hur förra säsongen blev. Han är inte nöjd med sin egen insats, han är inte nöjd med lagets insats, och jag tycker det märks på honom.
Ja, faktiskt. Han känns väldigt motiverad.
Mm, ja, det gör han. 5-1 i slutändan, och det var väl ingen som hade Burnley i poängprotokollet den här omgången just. Aston Villa, hörru, de kan göra mål. Det vart liksom proppen ur här i andra halvlek efter att när Leeds gjorde 1-0 så kändes det, nu fan ryker han nu liksom. Kan det fortsätta så här? Men det kunde det inte. Det kunde inte fortsätta så. Det gjorde inte det heller. För att in kom Buendia. Honom hade man liksom helt glömt i Aston Villa sammanhang. Han var utlånad i våras till Bundesliga. Och han är i Frankfurt kanske. Fan, jag minns inte. Men framförallt kanske. John McGinns mål var ju min favorit. Bayer Leverkusen kanske det var. Jag minns faktiskt inte, jag borde inte tagit upp det.
Jag tror det var Leverkusen.
Ja, men just att det var också liksom, Ollie Watkins fick göra det fina liksom, typiska strikermålet. John McGinn fick trycka in ett lågt skott in till vänstra stolpen, och sen då Buendia i målprotokollet också, som man liksom hade glömt bort. Och det var liksom det gamla gardet på något sätt för Aston Villa. Det här är ju spelare som alla tre fanns där när Unai Emery tog över. Och det har ju varit kritiken mot Unai Emery och Monchi då, att värvningarna man har gjort har ju inte varit speciellt utslagsgivande. Men laget som man tog över är fortfarande rätt bra. Alltså jag älskar det skottet från McGinn. Alltså det är stenhårt nere vid stolpen. Det är underbart.
Ja, han har väl också attityden som man behöver i en sån här svacka. Alltså nu har de ju ändå tagit 2 segrar på raken då, om man räknar in matchen mot Bologna också tidigare under veckan. Så att, ja, jag tror att man behöver någon som McGinn då, som är så himla, himla ärlig och sådär. Att han kan erkänna att nej, det har inte varit bra, och man förstår att Emery har kritiserat oss. Och det var kul också, för att Emery, det första han sa var ju efter matchen. Ja, jag är lugn nu. För att han har ju varit allt annat än lugn den senaste månaden. Man har ju verkligen känt hans frustration och hur upprörd han har varit på sina spelare och kallat dem lata och allt möjligt. Men ja, nej, men det är som du säger, det är inhopparna som gör skillnad här ju. Och Pau Torres tycker jag också, han bidrar ju väldigt mycket. Han kan ju liksom han kan ju bygga upp spel på ett sätt som jag tror att Emery noterar och som gör att han kommer... att han kommer att figurera ännu mer framöver. Och sen så också bara det här, en sån enkel sak som att ytterbackarna överlappar betydligt mer som Dinho och Cash då gör. Så att de såg mer ut som sig själva. Men det ska sägas att jag inte har studerat den här matchen fullt ut. För att jag hade ju mina tågbekymmer och inget wifi på tåget hem. Så jag hade inte möjlighet att kolla igenom hela matchen tyvärr. Men det var väl de här sakerna jag plockade upp.
Ja, noterar också att Victor Lindelöf fick 10 minuter på slutet. Det behövs om han ska, om vi ska kunna göra någonting åt den här VM-kvalsituationen vi har, så tror jag vi behöver ha in Lindelöf i backlinjen inte minst nu.
Det är ganska mycket vi behöver för att kunna gå till VM, men det är en annan diskussion.
Ja, några minuter i Victor Lindelöfs fötter, det skadar i alla fall inte. Vi tar oss till Tottenham Hotspur Stadium. Wolves som ju stod på 0 poäng inför den här omgången har nu fått 1 poäng. Men det blev bara en poäng.
De skulle ha 3 ju. Nej, alltså vilken ångest va?
Ja, det är ju en sån säsong. Sista minuten igen. Vad är det, fjärde eller femte matchen den här omgången som avgörs liksom med mål på stopptid?
Ja, jag gillar också att Palinha, han slets ju av sig tröjan för att han firade så mycket vid det här kvitteringsmålet. Sen efteråt så stod han ju och sa att han var inte nöjd och sådär. Så tänker man, ja okej, du såg ju ganska nöjd ut när du drog in det där kvitteringsmålet.
Just då.
Men ja, de kände väl på sig att... de får nog faktiskt vara nöjda med en poäng ändå med tanke på hur det såg ut. Och Wolves växte ju verkligen med sitt ledningsmål som kommer då i 54 minuten. Bueno som drar in det, och man märkte att de kände att ja, men nu vänder det för oss den här säsongen och fortsätter att trycka på. Men ja, Palinha som delar ändå Tottenhams supporterbas ganska mycket, för att han är ju en fantastisk spelare och har de här defensiva kvaliteterna. Men att det är han som kliver upp och gör målet, jag tror att det gjorde att många kände att okej, den här matchen kanske vi inte kan kritisera Palinha fullt lika mycket, även om Thomas Franks största problem är ju just att hitta den där balansen mellan alltså defensivt bärande spelare och spelare med mer kreativ flärd. Alltså Lucas Bergvall har ju ändå varit den spelaren nu de senaste veckorna som verkligen har kommit in och tagit på sig den nummer 10-rollen. Men det är uppenbart att Frank fortfarande har en hel del jobb att göra för att han ska få ut maximalt av sin trupp och verkligen kunna få Tottenham att skapa mer chanser, särskilt när man möter ett lag som Wolves då, som ju faktiskt ligger i botten av tabellen.
Alltså om bara Kudus hade kunnat hålla sig onside. Alltså Lucas Bergvall har ju en klackframspelning som är av den högsta kvaliteten. Men den är så jävla läcker. Men Kudus har ju lyckats springa offside när han får bollen. Det är ett fint avslut och han skruvar upp den bort i krysset. Men ja, det har varit ett riktigt läckert mål och en otroligt tjusig liten klack mellan benen från Lucas Bergvall. Han visar ju upp, han spelar med sånt självförtroende nu. Alltså det här förtroendet som han har fått av Thomas Frank i början på säsongen, det har ju gett effekt, och där har vi också en spelare som måste spela i nästa VM-kvalmatch.
Han spelar ju med en väldigt uppenbar tyngd nu som han inte gjorde innan. Sen drar han ju på sig ett gult kort. Jag tror faktiskt att det är anledningen till att han plockas av i 78:e minuten. Jag tror att Frank blev lite nervös för hans skull. För att annars kan jag inte riktigt förklara... För som sagt, jag tycker att Bergvall verkligen bidrar med kreativitet i deras anfall. Alltså att det är en spelare som de behöver nu. Särskilt med tanke på att Maddison och Kulusevski är skadade.
Ja, och fysik. Han har ju, fan vad han har lagt på sig muskler, alltså Lucas Bergvall. Han är liksom, det är inte en kille man flyttar på. Det blir intressant att se om han kan få en revansch på Joel Linton när de möts längre fram under säsongen här. Vi tar oss därifrån då till Leeds Bournemouth. Igen Frida, ett avgörande mål på stopptid. Det var bara en sån omgång.
Ellen Road bara dog, och det kan man förstå.
Det kan man verkligen förstå. Det var tungt, och det här är ju den typen utav ja, men poängtapp som kan bli väldigt avgörande för ett lag som Leeds.
Ja, och de borde ju ha fått med sig segern här. De gör ju faktiskt en bra match. De skapade mer än Bournemouth, för jag tror de brände tre stora chanser eller ja, någonting i den stilen. Så att även om det kommer kännas som ja, en förlust på ett vis, eller åtminstone att ja, här tappade man två väldigt viktiga poäng, så det är ju åtminstone en poäng. Så att man får väl, ta det. Så de ligger ju trots allt på 11:e plats i tabellen, så att ja, har samlat ihop 8 poäng, och jämför man det med exempelvis Wolves då, som bara står på 1 poäng, så är det ju faktiskt inte fy skam ändå. Alltså det jag noterar är ju ändå att Sean Longstaff, han gick ju till Leeds för att han ville få speltid. Och sen så inledningsvis på säsongen så tänkte man att jaha, han kanske inte kommer vara given i startelvan, just eftersom att Tanaka går före och sådär. Men sen så blev ju Tanaka skadad, och då fick Longstaff chansen från start till slut. Och nu tycker jag ju verkligen att han har cementerat sin roll. Och man ser ju här också i den här matchen att han står för 1 mål, och en assist blev det väl också till slut. Så att han har verkligen kommit in i det. Calvert-Lewin var ju också rätt så farlig i den här matchen, så att man märker att de har ändå de här spelarna som kan göra skillnad. Men det är klart att då måste man se till att hålla tätt hela vägen också, så att man kan få med sig de här värdefulla poängen. Men det ser ändå rätt så okej ut för Leeds i nuläget.
Och Casus Menjo lyckas ju göra en... Antoine Semenjo.
Vad sa du för namn?
Nej, jag vet inte vad jag sa. Så helt kastet, det är ju den där gamla sydafrikanska medeldistanslöperskan.
Jag vet inte, det var hela skandalen med
provtagningar. Ja, exakt. Det är alltså ibland så min hjärna. Semenjo, han lyckas med det omöjliga. Han lyckas ju slå en boll under muren, alltså 1-0-målet för Bournemouth, en frispark. Trots att det ligger en spelare bakom muren så lyckas han, jag vet inte. Det går på något sätt under muren och över spelaren som ligger där.
Ska ju inte få hända ju.
Alltså, det är mycket, mycket märkligt. Men ja, vi får också notera att Gudmundsson gör en bra match här också, igen för Leeds. Han har ju inlett, trots att han hade en svajig match mot Arsenal, och han hade ett komiskt självmål för ett par veckor sedan. Men annars har han varit bra inledning på den här säsongen för Leeds, verkligen. Vi konstaterar också att Postecoglous start i Nottingham Forest inte har börjat speciellt bra. 0-1 hemma mot Sunderland. Sunderland å andra sidan riktigt, riktigt bra. Vilken start på säsongen de har haft, men frågetecken runt Postecoglou och liksom förra årets liksom stora succélag Nottingham Forest, som ja, alltså verkligen, the proof is in the pudding nu för både Marinakis och Postecoglou.
Ja, alltså det man kan börja med att säga det är ju att det skulle ju inte ha varit frispark till Sunderland. Alltså den här frisparken då som leder fram till målet. Men med det sagt då, alltså när man har fått den biten avklarat, och faktumet då att Sunderland faktiskt gör en väldigt stabil försvarsinsats här, och Rövs som återigen står för flera viktiga räddningar. Alltså grejen med Forest i det här fallet, det är ju att det är uppenbarligen så att de har gått från Nunos väldigt principfasta fotboll och det här med att de oftast höll tätt och var väl organiserat, till att då börja spela en så att säga finare fotboll, men så också innebär att de troligtvis kommer släppa in fler mål. Absolut, vill man ha det så, fine. Vill man våga ta den risken, fine. Men samtidigt så, Nottingham Forest ligger rätt så långt ner i tabellen just nu. Så även om jag tycker att det är för tidigt för att man ska ja, men, verkligen börja ringa i varningsklockorna. Så ja, vad förväntar man sig egentligen när man plockar in en tränare som spelar på ett helt annorlunda sätt? Alltså mitt under säsong, han ska liksom sätta sitt spelsystem. Och visst, man kan peka på att första halvleken mot Real Betis var jättebra och ja, de har inte spelat så fin fotboll på hur länge som helst. Ja, det är väl jättepositivt, men sen samtidigt så i slutändan handlar det om att få med sig resultaten. Så att Postecoglou får nog se till att han får med sig den där första segern rätt så snabbt. För att det är, nu är det 5 matcher, 0 segrar. Visst, man har mött Arsenal på bortaplan och sådär, men ändå.
Mm. Nej, verkligen. Det är inte tillräckligt bra, så kan vi ju konstatera. Intressant då också att Nuno Espirito Santos har fått ett nytt jobb. Det är nämligen så att, som ni vet...
Får jag bara säga innan du säger detta. Är det inte typiskt West Ham att man kickar sin tränare, sen plockar man in den tränaren som är det enda laget som man faktiskt har vunnit mot den här säsongen? Jag ska säga att jag hade faktiskt inte tänkt på detta, sen såg jag en tweet om det och tänkte att ja, det stämmer faktiskt. Det här är, ja, det är komiskt.
Ja, det är väldigt West Ham. Och vad heter han? Sullivan. Han är ju lite, han är ju Marinakis på sitt eget sätt i West Ham ju. Det är han som styr och ställer, och får se ifall han kan komma bättre överens med Nuno Espirito Santos än vad Marinakis gjorde. Och Graham Potter, det var ju liksom bara inte hållbart till slut. Det var ju lite synd om honom på sig. Han fick göra presskonferensen inför kvällens match, men sen fick han sparken efter.
Ja, så det är ju det som blir konstigt. Jag tycker inte heller det är särskilt märkligt ändå att Potter får sparken, och vi pratade om det förra veckan, att det troligtvis kommer att bli så, eller att det fanns rykten om det som var ganska intensiva. Och att Nuno kommer in tycker jag väl egentligen inte heller är fel, även om han kanske inte är den roligaste tränaren i världen. Men det som du säger, just tajmingen på att Potter ska sitta på en presskonferens och försvara sig själv, och sen så dagen efter så meddelar han spelartruppen att han inte kommer fortsätta. Det kan man ju ifrågasätta. Sen hade det väl att göra med att Nuno låg i någon slags ekonomisk konflikt med Forest, vilket absolut inte är överraskande heller. Men Nej. Ja, jag tycker att man faktiskt hade kunnat sköta det på ett snyggare sätt. Sen så, ja, Potter, han fick ju inte ihop det, och jag tror att han gick lite fel också, sett till att de släppte ju en hel del ledare under sommaren. Alltså om vi tänker Sufal, och Antonio försvann också, alltså den typen av spelare. Att, ja, han fick väl kanske inte riktigt till relationerna i laget så som han hade haft nytta av. Så att även om han kommer ju hävda att han bara behövde mer tid, men ska man ändra också, så var det väl kanske lika bra att ändra nu innan det blev ännu värre. Så nu finns det ju ändå en chans att rädda upp säsongen.
Ja. Men det blir intressant att se hur de ställer upp ikväll då. Everton borta är en rätt så tuff match för West Ham här och nu. Men jag menar, det var som att man tyckte att man var för fin för David Moyes defensiva fotboll och ville ha in någonting annat. Du får man in Nuno Espirito Santos defensiva fotboll istället. Och någonstans så måste man väl också inse att man behöver vinna fotbollsmatcher först och främst.
Ja, det är ju tufft det där ju. Alltså det är ju svårt, för att om man tittar på exempelvis Crystal Palace, som ändå vågade göra någonting annorlunda då. Alltså de sparkade till sist Roy Hodgson, och sen så kom Oliver Glasner in. Och nu är allting frid och fröjd för att Glasner har gjort ett jättebra jobb. Alltså det här är ju alla supportrars dröm. Alltså de som supportar den typen av klubb som, ja men Crystal Palace, jag menar, det var inte länge sedan som de var konkurshotade. Alltså de har ju gjort en otrolig resa de senaste 15 åren. Men sen samtidigt så måste man kanske också ha lite sunt förnuft och inse att vart är vi här och nu? Ska vi inte se till att få grunderna på plats först innan vi tar nästa steg och liksom börjar drömma om, ja men som exempelvis i Nottingham Forest fall då, som Ange Postecoglou sitter på sin första presskonferens och pratar om att han ska vinna titlar, och sen så nu har det gått 5 matcher och han har inte vunnit någon match. Alltså jag tycker liksom att man... Ska man göra en förändring, och ska man spela ett visst spelsätt och sådär, och välja inriktning, så man måste göra det med sunt förnuft. Ska det vara så svårt, tycker man? Ja, tydligen är det ju det, men sen samtidigt så, just i West Hams fall här och nu, så tror jag nog att Nuno ändå kan vara en bra lösning för att de måste få ordning på det där försvaret, för att annars ligger de i riskzonen med tanke på att nykomlingarna faktiskt plockar en hel del poäng.
Ja, ja, absolut. Jag tror inte alls att det känns omöjligt. Och vi har fått en fråga om det. Så vi kan väl kasta in ett par frågor innan vi knyter ihop då. Adam Anders skriver: jag skulle höra era tankar runt Sunderland. Stannar de uppe? De har ju börjat fint. Tror ni de kan etablera sig i Premier League igen? Känns som Stadium of Light förtjänar att erbjuda Premier League-fotboll framöver. Det är klart att de har börjat extremt bra. Det här är deras bästa inledning på en Premier League-säsong någonsin för klubben. Alltså i Premier League då, eftersom fotboll började 1992. Så att det är klart att de har goda möjligheter. De har liksom redan fått ihop hur många poäng? 11 poäng, man brukar man säga. Då är de liksom, när man nästan en tredjedel av poängen de behöver för att liksom säkra nytt kontrakt. Man brukar behöva ungefär 35-38, ungefär en poäng per omgång i snitt. Då är man liksom garanterad ett nytt kontrakt. Ungefär så brukar det se ut. Och det är klart, ligger man som man gör nu då, på en femte plats efter 6 spelade omgångar med en tredjedel av poängen man behöver nästan inspelade, ja, då ser det ju rätt bra ut. Dessutom så har man ju värvat liksom starka spelare. En sån som Granit Xhaka är ju en garantispelare för ett lag på den här nivån. Och gjort flera andra liksom viktiga bra värvningar. Man har sin stora arena med fanatiska supportrar. Det blir ju häftigt att se om vi får ett Tyneside-derby igen här i Premier League. När de möter Newcastle, det blir häftigt. Så ja, jag tycker att Sunderland har i Premier League att göra. Jag tror att de har alla möjligheter att rädda ett nytt kontrakt och bli ett lag som faktiskt med bra chans att etablera sig i Premier League igen. Kanske på bekostnad då utav Wolves till exempel, som ju vi har vant oss vid att ha upp i Premier League, men som inte alltid har varit det under de senaste 20 åren. Det har ju varit ett lag som har åkt upp och ner. Samma sak med Nottingham Forest såklart, som ju klev upp för några säsonger där sen för första gången på länge.
Så att, jag tycker fortfarande att Wolves är så dåliga. Jag vet att jag har hållit fast vid denna ståndpunkten de senaste veckorna. Men jag tycker att det finns någonting. De måste bara få fram det också. De har haft, ja, tänkte säga att de har haft rätt så tufft spelschema, men det har de väl, förutom då att de mötte Leeds. Jag tycker väl att jag tror de möter Sunderland om typ 2 veckor. Det kan bli en viktig match.
Ja, jag vill säga, ett annat sådär lag är ju Brentford. Det är ju heller inget klassiskt Premier League-lag på det sättet, även om de har gjort det jättebra sen de kom upp då. Thomas Frank har ju verkligen varit en nyckel i det. Nu är han borta, vi får se ifall Brentford kan hålla kvaliteten uppe i spelet match efter match. Nu vinner man mot Manchester United och det är ju, ger ju råg i ryggen såklart, men jag tror Sunderland har bra möjligheter, och jag tror egentligen alla de tre nykomlingarna har rätt så bra chanser att stanna kvar den här säsongen. Roar Hansen och Joakim Linne Fanpage skriver: vilka tycker ni är de mest underskattade spelarna i serien? Jag tycker att Diarra kanske toppar den listan just nu ihop med Sasa Lukic, men vilka tycker ni? Säg tre var!
Oj, det är ju sånt här som man gärna vill fundera på.
Ja, nej, men så är det ju.
Adam Wharton är ju inte underskattad, va? Alla vet
inte nu längre. Alla vet ju att Adam Wharton är toppklassspelare. Så är det ju.
Ja, då räknas ju inte han. Usch, jag försöker tänka så det knakar nu.
Ja, det är svårt att ta dem på uppstuds.
Ja, det är ju verkligen faktiskt. Det. Man vill gärna tänka lite. Alltså okej, på tal om Wolves då. Så jag tycker ju om André. Mittfältaren. Kanske att han är lite underskattad sett till då att han spelar i Wolves och de inte har gjort någon bra säsongstart. Det är väl förmodligen en spelare som man inte tänker så mycket på åtminstone. Men honom gillar jag starkt.
Det håller jag med om. Det är ju svårt då. För att de som är bra, de är oftast inte underskattade.
Nej, exakt. Ja, precis. Och sen så finns det vissa spelare som, ja, men någon nämner den spelaren och sen så börjar alla andra också nämna den spelaren. Alltså det är ofta så det blir i Premier League. Det är ganska svårt att vara underskattad i Premier League, ja, faktiskt.
Ja, Nej men alltså, vi har inte pratat jättemycket om Truffert, nya vänsterbacken i Bournemouth som ju kommit in och ersatt Kerkers. Han har gjort det suveränt i början på säsongen, när han varit en av Bournemouths bästa spelare. Vet inte, är han underskattad eller inte? Han är lite, han är ny så att säga, så att han har väl inte hunnit bli skattad ordentligt än. Det är väl snarare det.
Gudmundsson kanske underskattad, ja, av faktiskt icke-svenska, höll jag på att säga. Men, ja, men ja, folk som inte har liksom ser på Leeds med blågula ögon.
Mm. Ja, vi kan väl kasta in då Navy Zebra undrar också vilket lag som är överraskat mest och vilka de stora underpresterarna är just nu. Ja, det är ju bara att titta i tabellen. Det är West Ham och Wolves, det är de stora underpresterarna.
Man United man ska kan lite,
Manchester United ska vi väl kasta in där också. Det är svårt att säga att Burnley underpresterar. De har ändå gjort vad som har förväntats av dem så här långt. Jag menar, vi kan inte förvänta oss att Burnley ska åka till Etihad och göra någonting annat än att leverera en bra timme och se vart det bär. Liksom.
Sen Aston Villa, hade inte de vunnit mötet absolut med Fulham, så hade det varit full det kris varit, där.
Ja,
Newcastle har bara 6 poäng. Det är ju också långt under förväntan.
Mm. Ja, verkligen. Och jag menar, tittar vi så Sunderland, det är ju det stora utropstecknet tillsammans med Bournemouth. Alltså att, om ni inte har hört det, BBC släpper ju då och då lite sådana här intervjuer som är väldigt, man får säga, ganska ytliga. Det är inga frågor om laget just nu, det är inga frågor om framtiden, det är inte några känsliga frågor. Men man får lära känna, de gjorde ju en med Mark Gahey för ett par veckor sedan, och hade de ju Iraola förra veckan. Lyssna på den. Otroligt liksom på samma sätt kanske som Oliver Glasner, inte någon bullrig, högljudd machoman som liksom lever och dör för att vinna fotbollsmatcher, utan en väldigt, väldigt sympatisk karaktär. Och det som är så intressant är att han fick frågan, ja, ni spelade när ni var 7-8 år gamla där i hembyn då utanför Bilbao. Det var ett ganska bra lag ni spelade i. Så, ja, jag spelade då när de var 7-8 år gamla i knattelaget, spelade han då med Arteta och Xabi Alonso.
Mm.
Det är ju helt otroligt vilken fotbollsutbildning de har i Basken.
Verkligen. Det är någonting med
vattnet där. Det är ju uppenbarligen så. Nej, men lyssna på den. Och han gör det ju makalöst bra med de små resurserna i Bournemouth, och de tappar hela sin backlinje och bara plockar in nya, och det ser klockrent ut från början. Hörde ni, det var allt vi hade den här måndagen. Tack alla ni som har lyssnat. Nu är det Champions League i veckan igen, och sen så är det en ny omgång innan vi tar ett landslagsuppehåll ytterligare. Men Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen. Jag hoppas vi hörs då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.